Sektor 14 av Roger Skagerlund. Inläst av Björn Lövgren. Producerad av Bokea. Vi lever på en lugn ö av okunskap, mitt i de svarta, oändliga haven. H.P. Lovecrafts Cthulhu vaknar. Kapitel 1. Kiruna flygplats. Dag 1. Solen hängde precis under den synliga horisonten. Dessa ljusförhållanden gav den röda flygplatsbyggnaden en mycket olycksbådande, blodfärgad nyans. En känsla av förestående fara spred sig inom löjtnant Isak Strindmark när han klev av lastrampen på en av försvarsmaktens Herculesplan. Individnumret 848 syntes klart och tydligt på det till åren komna lastflygplanets stjärtfena. När han efter en kort promenad stod på den asfalterade plattan stannade han upp. Med ett djupt andetag fyllde han lungorna med den kyliga kvällsluften. Den friska luften var ett välkommet avbrott mot den inte fullt så härliga atmosfären in i det bullriga transportflygplanet. Bakom Isak följde hans pluton på 40 fullt stridsutrustade soldater från arméns jägarbataljon, Norrlands dragonregemente K4. Under 2 intensiva veckor skulle de öva vinterstrid i fjällnära terräng. Mot sig hade de en B-styrka från ett ännu okänt regemente. Fiendens främsta uppgift var att göra allt för att hindra dem från att uppnå sina mål, på samma sätt som om det var en verklig motståndare. Övningen avsågs att på alla sätt vara extremt realistisk. Till viss del skulle den genomföras med skarp ammunition för att ge lite puls till deltagarna. Orden hade varit major Tormans. Just på grund av den pulshöjande realismen medförde man alltså rikligt med skarp ammunition, tillsammans med noggrant uppmärkt lös sådan. Utrustningen skulle de dessutom transportera på enkla slädar som de själva fick dra efter sig. Utgångsläget för övningen var att avancerade hjälpmedel som snöskotrar och liknande inte fanns tillgängligt på grund av fiendens aktiviteter. Scenariot sa att ryska jägarförband hade gått genom ett bekämpat Finland innan de anfallit över Torne älv i höjd med Muoni. Där hade de svenska styrkorna tvingats till reträtt. Man ämnade nu stoppa den ryska framfarten med små slagkraftiga och lättrörliga enheter. Av den anledningen var det skidor och slädar som gällde, något som även ökade den fysiska ansträngningen. Även om han muttrat en del när han fick dragningen visste Isak samtidigt hur nyttigt det var. I ett skymningsscenario måste man klara av att improvisera. Då var det viktigt att man kunde ta sig fram på samma sätt som Gustav Vasa en gång gjort. Det gick måhända inte lika snabbt som man är van vid. Däremot kunde man slå till i tysthet och sen försvinna igen i den norrländska terrängen. Dessutom kunde det ske utan att man lämnade tydliga och lätt identifierbara skoterspår efter sig. Dessa signifikanta spår skulle vara en enkel match att följa för fiendens helikoptrar. Nu var Isak, efter alla månader av utbildning, övertygad om att hans pluton skulle klara alla utmaningar de kunde tänkas ställas inför. Med sina rötter djupt sprungna ur den norrländska vildmarken, född och uppvuxen som han var i Sangis i Nederkalix, bar Isak redan på ett naturligt arv av överlevnad. Det var en egenskap som krävdes för att klara sig i det kärva landskap som utgjordes av de nordligaste delarna av det avlånga land som kallades för Sverige. Efter mer än 7 år inom försvarsmakten hade han en bred erfarenhet av strid i fjällnära terräng. Där ingick även att leda personal under svåra subarktiska förhållanden. Så fort som alla soldater hade kommit av planet ställde de upp sig. Därefter rapporterade gruppbefälen in antal och beredskapsgrad. Med djup tillfredsställelse noterade Isak hur hela processen löpte på som ett synnerligen välsmort urverk. Gruppbefälen var vid det här laget ordentligt drillade i sina uppgifter och tvekade inte en sekund. När hela avlämningen var överstökad kom en smutsgrön Volvo körande över taxibanan innan den